En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Aftonbladet Ledarsidas podd som heter Åsiktskorridoren. Den kommer varje fredag. Jag heter Fredrik Virtanen och här har vi Daniel Svedin.
Hej, hej.
Från Aftonbladets ledarsida. Anders Lindberg.
Hej, hej.
Från Aftonbladets ledarsida. Ulrika Schenström.
Hej, hej.
Från?
Moderaterna.
Ja, från Moderaterna. Ni är väldigt deprimerade idag.
Inte nya Moderaterna alltså. Det ändrades snabbt.
Jag säger ju alltid Moderaterna.
Grundar inte du typ nya Moderaterna?
Vet du en sak? Att jag höll alltid kvar i min signatur när jag jobbade på partiet. Där det stod Moderata Samlingspartiet.
Det är ordning och reda.
Det är ordning och reda på mig.
Hette ni någonsin nya Moderata Samlingspartiet?
Nej.
Nej.
Nej. Det var ju faktiskt Aftonbladet som hittade på nya Moderaterna.
Jag googlade
en annan lång historia.
Jag letade i mediearkivet om när nya Moderaterna förekom första gången. Och det var tydligen 99. Och då sa Bo Lundgren att nya Moderaterna var ett parti som skulle kunna ta emot kritik.
Mm. Ja, det har jag aldrig hört faktiskt. Men det är säkert sant eftersom du har hittat det i ett arkiv.
Men det tycker jag var roligt att han då sa, pratade om nya Moderaterna som ett parti som...
Men det är ju sant.
Ja, absolut.
Det var han som anställde oss alla.
Men han fick inte vara med sen när det hände.
Han grävde sin grav.
Hörrni ni? Nu, jag är glad att ni är lite mer uppiggade nu, för det var ju väldigt, när ni kom in här så var ni ju, vilken hemsk dag, det här är den värsta dagen i svensk politik.
Men sen har vi träffat dig.
Ja,
och så kändes allt så mycket bättre.
Ja, ja okej, okay, och då syftar ni mycket på flyktingkrisen.
Ja, och liksom de här ökade kostnaderna som någon skrev här som kostar om 2 år motsvarar ungefär hela A-kassan eller 2 försvarsbudgetar. Och när man läser det på det sättet och vi som ju tenderar att hänga i sån här politiknörd-sammanhang så är det ju det Facebook-flödet man har sett hela dagen.
Om att det är dyrt.
Ohållbara budgetar. Vi har ju haft en migrationsminister som har varit ute och sagt något åt det hållet idag också. Att det är ohållbart. Vi kan inte ta emot fler. Det har väl Morgan sagt idag.
Och det här alltså,
dilemmat är väl också det att vi ser ju nu också en katastrof på Balkan. Så att nu försöker ju så att Ungern har ju stängt gränsen med så här taggtrådsstängsel och rakblad. Och då fastnar ju folk i regnet och sen alla som kan någonting om Balkan vet att det är ju som inte solsemester riktigt man åker där utan det kan bli väldigt kallt och nu är de här barnfamiljerna från flyktingarna som är där och det håller på att bli en total katastrof för de här människorna och det kommer också fler människor som tvingas fly från det här området så att det finns liksom ingen, det känns inte som att det finns någon ordning riktigt i det här systemet just nu och något fungerande system.
Nej, och vi har ju suttit nu i flera år och pratat i den här podden just om den här, du vet, om bostäder och om integrationspolitik, få folk i arbete, få folk i utbildning och så vidare och nu kom den dagen liksom så.
Ska vi... Då allt hände, då vi fick folk i arbete och utbildning.
Men det var ju också, inte skoja om
det var ju,
sånt här.
Det var ju också lite dålig timing idag. För att dels så kom den här rapporten som sa att man räknar med ungefär 160 000 flyktingar till Sverige. Och det kommer ju att funka. Vi vet ju trots allt detta om Sverige att det kommer att funka och få ordning på det här. På något sätt. Riktigt hur är väl ingen som riktigt har någon aning om idag. Men vi ändå tror detta. Samtidigt så pekar ju den här rapporten på att de här strömmarna är ju väldigt beroende av EUs politik. Mm. Och vi vet ju att EU, till skillnad från Sverige i det här fallet, är expert på att inte få saker att funka. Ett exempel är att de här 160 000 personerna som fördelades i EU, de här flyktingarna som skulle fördelas, av dem har 19 fördelats hittills. Personer, alltså inte 1 000. Mm. Så att,
alla hamnade i Sverige.
Alla hamnade i Sverige dessutom. Men så att säga, problemet är ju att det finns liksom en hel dominoskala här som inte funkar. Va? Och det där måste ju... Och mitt i detta så rapporterar partierna att de skjuter upp sina samtal om att lösa detta till imorgon. Så att tajmingen var väl inte så bra.
Vi ska säga då, när vi spelar in det här är klockan 13:45 och det är torsdag. För det händer ju saker hela tiden här nu. Det skulle alltså komma en lösning imorgon. Har det ändrats nu? Precis nu.
Ja, alltså det vet vi ju inte. Det beror ju på om de får ihop det. Och hela grejen handlar ju om att... Egentligen borde ju hela grejen handla om ett paket från ax till limpa.
Som jag tolkar det så skulle de ju ha träffats idag torsdag då. Sköt upp det till imorgon fredag för att de vill titta på de förslag som har lagts på bordet. Ja. Och för att, som jag också förstod, att Moderaterna ville vara säkra på att Anna Kinberg Batra hade liksom partiorganisationen i ryggen. för att de brände sig så mycket på decemberöverenskommelsen.
Jag har verkligen ingen aning och det har ju ingen
annan
heller.
Det var en källa till DN, så precis, att det är bara den jag citerar.
Det är lite tävling i, det är också lite tävling i anonyma källor som dementerar varandra just nu. Mm. Och det är också, man känner ju liksom verkligen känslan av att här, det pågår ju något intensivt, men man vet inte riktigt vad. Det blir ohyggligt mycket rykten just nu.
Och det är ju också rätt intressant, därför att det är ju inte så att de här partiledarna eller att Sverige tidigare har varit med om det här riktigt. Så det finns ju liksom inget facit, om jag ska vara ärlig. Det finns ju inget rätt eller fel på något sätt. Och jag hoppas verkligen att det är lite samling kring den här frågan och inte partipolitik liksom.
Jag sa det i morse på vårt morgonmöte, att det är liksom just det där med liksom det historiska perspektivet. Att det är så, många har ju hyllat den här Ingvar Carlsson-intervjun där han i DN berättade hur man ska göra och sådär. Att det är ju för den här generationens politiker nu som sitter och styr partierna, att verkligen, hur vill de minnas? Hur vill de bli ihågkomna om 10-20 år? Vill de vara Ingvar Carlsson eller vill de vara något annat?
Birgit Friggebo.
Ja, exakt.
Michelle Overkamp.
Och det är väl liksom den frågan som man får, som Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor och alla de där, vad de nu heter.
De här barnen måste alltså lära sig att förstå att allting handlar inte om sig själv. Nej. Sönderkörlade barn i politiken, är det det ni säger?
Nej, men faktiskt, för att det är så pass allvarligt läget. Jag tror det måste finnas något annat än partipolitik och slänga
skit på. Men ingen vill ju bort makten.
Men det var rätt intressant häromdagen. Jag såg att Göran Persson har varit ute. Ja, Göran Persson. Ja, jag pratar om Göran. Mm. Ja, och Göran Persson har varit ute och sagt att han tycker att nu borde Löfven trycka på nyvalsknappen.
Ja, det är en usel idé. Men
ja, det är väl det sista
Göran kanske har någon djup plan som ingen annan vet.
Men som sagt, 170 000 asylsökande, varav 33 000 ensamkommande barn enligt Migrationsverkets prognos. Pengar som saknas är 29 miljarder kronor och även 25 000 till 45 000 boendeplatser. Och ni är mycket, mycket politiskt och samhällsdeprimerade. Men finns det något, det ska väl gå att lösa det här?
Jag tror att det går att lösa, och jag tror också att det svenska, jag tror att det krävs två saker för att lösa det däremot. Det ena, det är en partipolitisk uppgörelse över blockgränsen. Därför att det kommer inte att funka. Regeringen kan göra mycket i Sverige, men Sverige är också en väldigt blandat styre. Alltså det är kommuner, det är landsting, det är en massa enskilda människor som måste agera. Det är föreningsliv, det är liksom ett så att säga, civilsamhälle, och då krävs det en nationell samling. Och förhoppningsvis är det man levererar. Det är det ena. Det andra, det är att man, och det låter kanske lite krasst nu, men det är att man faktiskt är beredd att hosta upp pengar. Och jag lyssnade väldigt noggrant på Magdalena Andersson förut idag. För hon pratade ju om det här med lånefinansiering, att ta pengar från andra ställen. Alltså, det här betyder ju också att den här principen krona för krona ryker. Det betyder att vi måste se det här som någon form av investering för framtiden. Att liksom göra det här fort, ta pengarna som krävs. Därför att om vi inte gör det, så kommer vi om 5-10 år att få äta upp det här något så in i vassen.
Mm. Men samtidigt är det så här, och jag håller helt med dig om detta. Men lägg då till då att bostäderna är till årsskiftet slut. Och de här kommunerna, framförallt de som är mottagliga kommuner i stor utsträckning, de har ju problem nu och i förrgår och för 2 år sedan. Det är inte så här, vad bra att vi sätter ihop ett paket och sen så får vi ordning på bostadsbyggandet om 4 år. Utan det är ju, jag vill säga, det är här och nu problem som måste hanteras.
Och det gör man ju då till exempel genom de här modulhusen. Det är inte här och nu ens det, men det är i alla fall lite mer här och nu än att liksom planlägga. Men då kommer det här svenska byråkratiska samhället genast och lägger krokben, för då ska man nu ha då bygglov för de här tälten i södra Sverige.
Och det blir man missat att söka.
För att man då missat att söka. Och man blir bara så trött på alltihopa det här. Ja. Att, vad är det för liksom trötthövn som sitter och organiserar detta?
Men det är ju det sämsta. Det är ju dåliga sosse-Sverige det där.
Ja, visste man ju.
Nej, men det är inte, det är liksom, jag tror faktiskt inte att det finns någon enskild person. Jag tror inte att det är sosse-Sverige. Jag tror inte
system,
jantelagen heller.
Nej.
Jag tror det är att vi är ett byråkratiskt
liksom. Och sen är vi otroligt liksom, bäst i klassen också. Det är så här, oj då, jag sätter inte upp tältet då, för jag har ju inte... Jag har ju inte tillstånd till det. Oj, 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 då gnäller vi högt istället. Nej. För att bara sätta upp tältet.
Nu ska vi inte falla in i nationella särdragsbizarr-samtalet här nu.
Det är du som började.
Ja, det var... Nej,
det var faktiskt
det
var social.
Ja, det var väl... Jo, det var jag. Ja, men jag skyllde på sossarna.
Ja, det
är... Så jag får göra det eftersom jag... är helt oberoende här idag.
Så är helt det, oberoende.
Ja. Men nu tycker jag, samtidigt ni är larviga. 29 miljarder kronor om vi fokuserar på det. Det är inte så mycket pengar. Jag menar, hallå, Alliansens jobbskatteavdrag, 140 miljarder som hade funnits. Bankerna gör vinster på 85 miljarder efter skatt varje år.
Det är klart att
jag bara säger att jag bara nämner, vi ska inte ta någonting från någon. Jag bara säger att det här är inte så, det låter mycket, men så mycket är det
jag
inte.
Jag tror inte att det är omöjligt. Alltså, 29 miljarder är inte heller grejen här. För nej, det är klart att Migrationsverket kommer att få de pengar de behöver. Sen får väl Magdalena Andersson svära högt på
sitt. Fast ni missar ju liksom den totala kostnaden för asylmottagningen. Nästa år beräknas det 60,2 miljarder. Det är liksom inte de 29 miljarderna som är problemet mellan kompisar här. Utan det är gigantiska summor. Och det var därför jag inledde med att faktiskt läsa att kostnaderna motsvarar ungefär hela A-kassan. Eller
hur mycket vill du höja skatten med, Ulrika?
Nej, men helt seriöst, sluta håll på med det där nu. För nu är det ju jättebarnslig. Det är därför när du säger så här, jobbskatteavdrag och sånt där.
Det var inte jag som sa det, det var Fredrik.
Ja, men det är samma sak som att säga A-kassa. Eller, vi ska väl inte sitta här och hålla på och tjafsa ifall vi tycker att de andra inte ska tjafsa.
Men jag säger lånefinansiering och jag säger att krona för krona ryker. Och det tror jag är bara så det är.
Daniels poäng var väl inte alls orimlig. En skattehöjning för att finansiera det här, är det omöjligt?
Jag tror att vi behöver skattehöjningar för att finansiera ganska mycket. Ja. Därför att jag tror att vi har ett alldeles för lågt skattetryck, ja, men
tänk en liten akutskatt.
Nej men alltså, det är klart att det här är en del av
ett samhällsbygge. Jag vet vad vi gör. Vi lägger ner försvaret och går med i NATO.
Det var ju den sämsta idén jag har hört.
Jag skojade. Ja, hallå alla som hör. Jag skojade.
Vi får inte skoja i den här dagen. Av allvar har vi ju...
Men allvarligt talat då, om man ska vara allvarlig, så är det ju så att tittar vi på skattenivån i Sverige så är den för låg för att leverera när det gäller skolan, när det gäller sjukvård, när det gäller
det här området. Det vet vi att du tycker. Men jag tycker men du där... är det, Ulrika. I det här till exempel läget, om du säger att det är...
Nu är inte jag nationalekonom. Nej, och jag vet inte vad som är det bästa. Men det är klart att pengar måste tas någonstans ifrån, och vad de ska tas någonstans ifrån, det måste man gemensamt komma fram till. Och det tror jag inte vi löser här inne, för vi vet inte hur mycket som ligger i varje påse.
Är det någonting vi löser här inne i så fall?
Ja, ibland.
Ja, det tycker men, jag faktiskt men jag, att vi gör ibland.
Jag tycker att det är intressant.
Ja då, jag vill bara vara självkritisk.
Även om samförstånd nu råder...
Självbildelsen.
Även om samförstånd nu råder både i podd och i träffar med partiledarna, så är det intressant hur man från liksom, högerns opinionsbildande delar är väldigt duktiga på att använda sig av den här flyktingkrisen för att föra...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
fram sina egna lösningar, som man ju alltid tycker, lägre löner och bort med marknadshyror och sådär. Och det, jag är fine med det.
Nej, men jag måste ju bara lägga
jag vill bara
till.
Avsluta. Det vore intressant om, för det kan vara lite grann mitt problem med de här flyktingsamtalen som nu är, att jag vet inte riktigt vad Socialdemokraterna driver. Jag kan tänka mig vad Moderaterna driver. Jag kan tänka mig vad Kristdemokraterna driver. Jag kan tänka mig vad Vänsterpartiet driver. Jag kan tänka mig vad Miljöpartiet driver.
Men nu tror jag vi
så här. Men ja, jag skulle tycka att det vore intressant om det fanns ett vänstersvar på flyktingkrisen, och då är det mitt och Anders jobb att formulera det.
Absolut,
och det kommer nu.
Nej, men jag vill bara säga en sak. Att jag tycker att det är ganska intressant också att se på kanske så här. Vi borde ju alla vara rätt bekymrade över våra respektive partier också. Om jag ska vara riktigt ärlig. Vad har de här människorna gjort under alla de här senaste åren? Varför har man inte levererat från varken Socialdemokraterna och Moderaterna en rejäl migrations- och integrationspolitik? Om jag ska vara ärlig. Det är ju lite grann ett bevis det här. Lite grann att partiernas kollaps, om jag ska vara ärlig.
Nej, men jag måste ändå säga det, att det finns ju en sån här bild. Nu ska jag verkligen försvara regeringen lite grann. Det finns ju en bild som håller på att etableras av att regeringen gör ingenting. Och det tycker jag inte stämmer. Man har det här snabbspåret för nyanlända. Man har skickat pengar till studieförbunden för att man ska få lära sig svenska där. Man har skickat pengar, statliga pengar till den sociala...
Jo, men det är här nu, men vad har man
precis,
gjort tidigare?
Det är för lite, men det görs ändå saker. Och sen så har vi då på andra sidan partier som pratar om att vi måste ha tillfälliga uppehållstillstånd. Och det kanske, det kommer inte heller lösa någonting, och det är ju alla överens om. Punkt, slut.
Nu blev det så ohyggligt deprimerande igen.
Nej, ja, men det var ju positivt.
Ja, det var det ju.
Fast jag tror samtidigt att Anna Kinberg Batra raljerade ju sitt stämmotal i helgen. Det var ju moderatstämma, det kanske jag glömt redan, men det var ju faktiskt det.
Ulrika var där och det var en succéartad
inspel. Ja, och jag var faktiskt med på länk.
Ja, jag vet. Jag minns detta.
Det var svårt att podda
utan. Men hon raljerade ju i sitt tal över Aftonbladets ledarsida och sa att liksom, vi bara tror att allt löser sig. Och jag funderar lite på det där när jag lyssnade på just det hon sa. Och jag tror ju faktiskt att det här löser sig. För jag har någon form av grundförtroende för att politikerna, när det verkligen behövs, faktiskt kliver upp och klarar detta. Och även om decemberöverenskommelsen nu rök, så det var också ett exempel på det, att även den här generationen kan klara det. Och jag tror att Daniel hade en väldigt poäng i det där förut när han sa att det här är liksom testet för den här generationens politiker. För väldigt många är nya och de ska nu kliva upp, och på samma sätt som vi kommer ihåg den här underbara natten när det gäller skatterna, eller vi kommer ihåg decemberöverenskommelsen, eller vi kommer ihåg pensionsuppgörelsen eller vad det nu är, så kommer man att testas nu.
Mm,
alltså sprack det eller inte. Och jag har ändå någon slags förtroende för att de klarar det. Och det är kanske naivt, men jag tror faktiskt det.
Jag tror också att det finns en press.
Det är i och för sig bra att vi hoppas och tror det. Än att vi inte skulle göra det.
Verkligen. Vi är inte helt cyniska och desillusionerade.
Nej.
Men jag tror också att det finns en press på partierna. Eller det finns en förväntan från väljarna på att partierna faktiskt ska leverera någonting.
Ja,
och komma ut
och gör
med någonting
de
på fredag.
Inte det, då tror jag det kommer att bli, kan ju bli liksom lite extra mycket kaos, om jag ska
verkligen
vara riktigt ärlig.
Då lämnar man ju verkligen fältet fritt för uselhet.
Exakt.
Ursäkta mig. Ja.
Prosit, säger vi här.
Tack för det. Ja, ni är alla överens om att vi alla tror på att det här kommer lösa sig.
Ja, men det måste du göra. Gör de inte det, så är det precis som Daniel säger. Då kommer det bli riktigt, riktigt dåligt.
Ja, då får vi kalla in Göran Persson, Carl Bildt och
Ingvar.
Ja.
Och Anders Borg.
Mm. Och Anders Borg, han får vara med också.
Han kan räkna.
Olof Johansson kan vi kalla in, han är bra.
Ja. Ja, men ska vi kanske gå in, ta ett ämne till, för vi löser inte det här, men det kommer lösa det. Men en av dem som bidrar till kaoset har ju tjänat på det, enligt Aftonbladet, initiomätning. Det är alltså Ebba Busch Thor, som ju, vars parti lämnade dö, vilket fick resten av alliansen att falla som dominobrickor i frågan. Och nu har hon dubblerat väljarstödet och landar på 6,6%. Så hon tjänar ju på det här, kan vi ju konstatera. Vilka förlorade?
Jag tror hon tjänade på det. Om hon fortsätter tjäna på det, tror jag är både i händerna på KD om de tar det här. Men det är nog lika mycket i händerna på Moderaterna.
Vi brukar ju vara lite försiktiga med att bara kommentera en enda mätning och sådär. Och se hur trenden går. Men faktum var att jag tittade i Sifon också. Och där så fick de ju då 3,8. Men om man tittar på mätperioden, så i början på mätperioden låg de på 2,5. Och i slutet låg de på 4,8. Så att där är ändå trenden också, att de har vunnit på att vara så här tydliga eller något.
Mm. Ja, men det tror jag väl vi sa.
Men det kan väl också vara att de jag tror att det finns två delar i det här. Det ena är att de är synliga. Och för ett litet parti som är synligt, så går man alltid upp. Det är trots allt liksom en liten sanning i det här. Man brukar inte se KD. Men det andra, det är ju uppenbarligen dö. Att man tog initiativet från Moderaterna i alliansen, man skrotade dö, sen har liksom resten följt efter. Man visade en form av ledarskap inom alliansen som jag tror att liksom, det är något nytt ändå. Och båda de sakerna är tillfälliga. Alltså, de kommer inte kunna upphäva dö en gång till, och de kommer inte ha någon mer riksting. Så att för KDs del så måste de ju på något sätt ta greppet om det här, om det ska fortsätta, det tror jag.
Men Ebba Busch Thor måste irritera Anna Kinberg Batra något otroligt, Ulrika.
Jag vet inte, men det är ju så här. Det har ju funnits en viss typ av känsla i alliansen och sådär. Jag tror möjligen att den här övningen som var förra fredagen, när Ebba Busch Thor gick ut och skulle ha gemensam budget. Mm. Den kändes ju onekligen som det var hyfsat dålig stämning, som vi brukar kalla det.
Ja, men fruktansvärt dålig stämning blev det ju.
Men
så tjänar hon på det liksom. Nu kanske jag är partisk, men det känns ju ansvarslöst utav helsike. Fast å andra sidan, om man ser det ur hennes perspektiv, hon vill rädda sitt parti som var på väg att helt försvinna. Och då får hon skita på resten av alliansen.
Ja, eller också är det väl så här, ska vi välja, att borgerliga väljare som har tyckt att decemberöverenskommelsen har varit förfärlig, deras förväntan är ju att slippa en socialdemokratisk budget.
Mm.
Ja, så det är klart att när DÖ dör så blev de där väljarna jättelyckliga. Men sen kräver ju de åtgärder under resan, va? Så att blir det inte det så är det inte säkert att hon kommer fortsätta gå upp.
Men vad tänker de som nu stödjer henne plötsligt? Vad tänker de ska hända då?
Det är, det ja, det är deras hopp då för att liksom en ny budget.
Ja, men då blir det snarare ett nytt val istället.
Fast är det inte också
konstigt att borgerliga väljare tycker att det vore en bra idé att inte ha en sosebudget?
Och att det är skönt att liksom man, om man inte gillar Moderaterna och tycker att de är för tramsiga, att man kan rösta på eller säga att man sympatiserar med KD.
För det var flöde här från Moderaterna till KD, va?
Det ser så ut.
Visste man det, eller?
Nej, det vet jag inte riktigt.
Och,
vi kan gissa det.
Hur ska du ha det?
Ja, men man kan nog inte riktigt säga så. Därför att tittar du på mätningen, det finns två stora förändringar i den här initium. Det ena är att övriga partier går upp 2%. Och det andra är det här. Vi vet inte om det är FI. Så att man ska nog inte dra så mycket slutsatser. Men det man kan göra, det är att man kan se att de går upp. Och det tror jag, det beror ändå på de här sakerna.
Ja, det tror jag med.
Sen så, när vi får se fler mätningar, så det är ju också så att framgång föder framgång. Mm. Alltså om det här fortsätter för KDs del, det är klart att då kommer också det här att ge liksom en framgångseffekt. Men sen ska man nog inte glömma det, att de har en politik som människor vanligen inte tycker om. Så att ju mer de kommer att synas, ju mer kommer också deras politik att synas. Och då hamnar de ju i diskussioner om abort och livets ord och allting det här som ju övriga allianspartier då slipper ta. Och deras stora grej i budgeten är ju vårdnadsbidrag.
Jag tror ju att den stora grejen här, det var nog DÖ i alla fall. Och sen tror jag också att hon är ju ganska hård i sin framtoning. Och det där vann ju faktiskt Annie Lööf på också, att vara väldigt tydlig. Även om man inte gillar vad Annie Lööf sa, så gick hon igenom rutan på något sätt. Och det gör ju faktiskt Ebba Busch Thor också.
Absolut.
Och det var ju ett av argumenten när de skulle välja henne, att hon gick igenom rutan. Mm. Vad jag kan bli orolig för, det är att det finns en tea-partisering här av borgerligheten, att liksom det kompromisslösa blir någonting.
Ska ni se Ulrikas ansikte?
Nej, men att det kompromisslösa, att man så här, belönar det väldigt mycket. Därför att konsekvensen av det blir ju dels en borgerlighet som inte kan göra upp internt, därför att man är kompromisslös internt också, men dels att det blir väldigt svårt att göra blocköverskridande överenskommelse.
Är tea-partisering verkligen kontroversiellt uttalande, Ulrika? Du frownade ju för att snacka amerikanska.
Det är att han alltid ska in samma saker varje gång. Det spelar ingen roll vad vi pratar om. Så gärna en liten tea-party så här.
Alltså, ja, men har jag fel då? Titta, ja. Alltså, det var du som sa att förra fredagen var fullkomlig katastrof.
Men men det var ju snarare därför att hon gick ut utan att informera. Det var ju snarare en organisatorisk kollaps.
Men det var du som
kollaps.
Sa att hon var hård.
Nej, det var det jag sa sen, men om att hon var i rutan och gick igenom rutan.
När det gäller blocköverskridande,
Daniel försöker förtvivla
ett ord. När det gäller blocköverskridande samarbeten och en eventuell gemensam alliansbudget, så är det intressant att nu har ju Folkpartiet sagt att de tänker rösta med regeringen när det kommer till familjepolitiken och skrota vårdnadsbidraget. Igår så röstade Centerpartiet med vänsterblocket för att få till förnyelsebar el. Det händer spännande saker i riksdagen också, bortom liksom allianssamarbetet.
Frågan om vi har råd med det här.
Alliansen har inte råd med det, nej.
Okej, då ska vi avrunda det här, tror jag, med att prata om en som kanske inte gick genom rutan och gick dit som vanligt. Jag bara undrar till sist, vad Lars Adaktusson gjort den här veckan?
Han har varit i Madrid och träffat Viktor Orbán. Nej, det är så här nämligen att EPP, ni vet det här, Europapartiet för Moderaterna och Kristdemokraterna. Ja. De har då kongress i Madrid, och Madrid ligger då i Spanien.
Han skulle äntligen få prata om Viktor Orbán igen.
Och vilka är det då som är på detta möte? Ja, det är Anna Kinberg Batra, det är Ebba Busch Thor och det är Viktor Orbán.
Och Sara Skyttedal.
Men i alla fall, och då är det så att Viktor Orbán inte bara är där, han har också en kandidat till vice ordförande för EPP. Och jag frågade igår på Twitter både Kristdemokraterna och Moderaterna, kommer de att rösta på Viktor Orbán? Kristdemokraterna, Lars Adaktusson.
Vad svarade de då?
Lars Adaktusson, hans stab svarade direkt, de kommer inte att rösta på Viktor Orbán, eller hans kandidat. Och Moderaterna, trots påstötningar, flera påstötningar, vill inte svara.
Alltså nu använder du Lars Adaktusson som ett slagträ mot Schenström.
Ja,
ni frågar vem han var. Han är och minglar med Viktor Orbán.
Ja, men det räcker väl. Då hade du kunnat säga bara.
Alltså när vi har, jag vill bara säga reglerna för
sammanhang.
Nu sluta, lyssna på mig en stund. När vi pratar om Adaktusson så är det en klackspark här, men nu tog du klacksparken och använde den för en straffspark.
Fet tårta rakt i ansiktet.
Mycket bra straffspark faktiskt. Men och Moderaterna, om ni har inte hört detta, kanske ni kan berätta om ni röstar.
Nu håller vi för öronen.
Ja, det du säger är ju onekligen intressant. Jag säger att sammanhanget kanske var fel. Men Ulrika och jag, kommer ni rösta för det här eller inte?
Hörru du, här Virtanen, nu ligger du risigt till.
Men jag har ju varit på din sida hela tiden.
Ja, och nu bara när Viktor Orbán kom upp och bara liksom släppte alla.
Vi får se hur det där går. Vi fick svar på Adaktusson. Jag tycker att...
Men Adaktusson svarar. Det tycker jag han ska ha en eloge för.
Exakt,
han svarar direkt att han backar inte upp Viktor Orbán.
Men vi gillar ju Lars Adaktusson.
Det är bara Moderaterna som gör det.
Då säger vi tack för idag. Tack. Denna deprimerande men ändå kreativa möte i Åsiktskorridoren med Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Svedin och jag, Fredrik Virtanen.
Glad fredag.
Trevlig helg.
Åsiktskorridoren.